Jag vet inte vad du tänker kring det här med att bära ett kors som ett halssmycke. Det finns många infallsvinklar, känslor och tankar kring det. Men när jag var 14 år hade jag inte alls reflekterat över att man kunde tänka olika kring att ha ett kors som ett halssmycke. Och jag kommer återkomma till det om en liten stund. För mig som 14-åring var korset ett tecken på att man ville vara kristen och att man var konfirmerad. Så jag önskade mig ett kors i konfirmationspresent. Och jag vet att vi hemma resonerade kring den här presentlisten. Och att vi kom fram till att det nog var bättre med ett annat guldsmycke som man kunde ha glädje av hela livet. I min familj fanns det inga som bar kors som halssmycken. Så istället så fick jag en guldinfattad pärla som jag själv valde i guldsmedsaffären. Och i mina predikoförberedelser den här veckan, som ju ska handla om korset, så blev jag så tacksam för den här pärlan. Jag plockade fram den ur den här lilla asken jag har med några få guldsmycken som jag aldrig använder. Jag blev så glad när jag satt där med min pärla. En så fin symbolik kan jag tänka idag, nu när jag är förtrogen med frälsarkransens pärlor som inte alls fanns när jag konfirmerades. Pärlan är pärlemorfärgad. I frälsarkransen så är det jag-pärlan som berättar att jag är Guds älskade barn, viktig för min egen skull. En människa skapad och älskad av Gud med en uppgift här i världen. Så med facit i hand och en efterkonstruktion så var det ett väldigt fint budskap att ha hängande kring halsen som ett konfirmationsminne från mamma och pappa. Men så tänkte jag inte då. Då var det bara ett vackert halsgropsmycke. Och så fick jag matchande örhängen av farmor och farfar. Och en ring med en pärlmofärgad pärla som ett arv från min moster som dog när hon var 23. Minnen av människor som jag har fått bära med hjälp av smycken. Men hur gick det med korset? Ett år efter konfirmationen önskade jag mig ett litet guldkors. Jag anade då att min kristna tro inte bara var ett tillfälligt infall. Att det fanns något mer, något jag ville utforska. Jag ville ha ett kors och så fick jag det ett år senare. Jag satte det på min guldlänk som jag har fått förlänga eftersom halsens storlek har ökat sedan jag var 14. Jag satte det här guldkorset ihop med mitt dophjärta som jag fick när jag döptes som 3 månaders bebis. Och i veckan under predikoförberedelserna så satte jag också pärlan. Pärla, kors, hjärta, dop, konfirmation, älskad av Gud. Korset påminner mig om min identitet. Och vad betyder då korset? Nu tar jag dig tillbaka till min tonårstid, då jag reflekterade över att man som kristen kunde tänka olika saker om att ha korset som ett halssmycke. Det var en kväll på tonår, ungefär i samma veva som jag hade fått en pärla istället för ett kors. Och jag satt där med min inneboende längtan efter att få det där korset. Vi hade andakt och en av mina tonårsledare sa: "Jag vägrar att bära kors kring halsen eftersom det är ett tortyrredskap." Och så var det med den symbolen. Och det ligger ju förstås något i den uppfattningen som man kan ha. Korset var ett av de allra grymmaste tortyrredskapen. Ett av de allra grymmaste som den romerska kulturen hade. Avsett för slavar, rövare och politiska fångar. Spikar slogs in under handlederna på den som skulle avrättas. Och på så sätt så träffades inga stora blodkärl utan bara medianusnerven som skulle få fingrar och händer att böja sig i en plågsam griprörelse. Och fötterna spikades fast, ofta genom fotsulorna. Och när benen väl var försvagade så fick liksom armarna hålla upp kroppen, vilket gjorde att axlarna ibland drogs ur sina uttag. Och till slut var det bara bröstet som fick bära hela kroppens vikt, vilket gjorde andningen mycket svår och många dog av kvävning. Jag tror att det var det där som den tonårsledaren tänkte på när hon vägrade bära kors som halssmycke. För visst, i ljuset av tortyrredskap är det förstås bisarrt att smycka sig med kors. Under min förberedelse så kom jag att tänka på, det var inte helt osökt, för jag har läst biskopens fastebok Gud är inte plåstret, skriven av Thomas Andersson Vi. 3 gånger har jag lyssnat på den och en gång har jag läst den under fastan. Och den har följt mig, berört mig och hjälpt mig reflektera. Så därför så var det ju inte så konstigt att det var just honom och hans reflektioner jag kom att tänka på kring sårbarhet och korset. Boken heter Gud är inte plåstret, Gud är såret. Och nu ska jag läsa ett lite längre stycke ur den boken. En reflektion han gör utifrån att han har ett kors som ett smycke i ett av sina öron. Påskens teologi, att Jesus dör på korset för våra synder, har jag fått brottas med. Eftersom den tanken är central i teologin jag vuxit upp med, har jag ofta tvivlat på om jag kan kalla mig kristen. Varför skulle Gud behöva ett offer? Ekar inte det gamla testamentets lynniga hämnare till Gud? Och att någon annan skulle ta på sig skulden i mitt ställe, det är en juridik främmande för varje modern människa. Vi sonar våra egna brott. Ingen annan kan göra det åt oss. Så har jag funderat. Berättelsen om vad som hände på Golgata har färgats av de kulturer den har praktiserats i. I vissa tider och traditioner har det juridiska betonats. I andra är korset och uppståndelsen snarare berättelsen om hur dödens makt bryts. Men ingen kan påstå att evangelierna erbjuder särskilt mycket vägledning. Evangelisterna berättar historien om Jesu lidandes väg. Men någon direkt teologisk inramning får vi inte. Korsteologin kommer med Paulus. Och än idag vrider och vänder akademiker på frågan, eftersom det här är en kärnhändelse vi inte kommer förbi. Trots mina svårigheter att omfamna korsteologin är korset viktigt för mig, skriver Thomas. Den vertikala och horisontella linjen som möts, som pekar ut väderstrecken, bredden och djupet i allt. Mysteriet som öppnar sig i de öppna, utsträckta armarna, i den totala utblottelsen. Korset är den symbol jag har för hopp. Hoppet om en andra och en tredje chans. Om att få dö och uppstå många gånger i det här livet. Dö bort från det gamla, det som bryter ner mig och inte längre fungerar. Få födas på nytt till en bättre version av mig själv. Korset säger mig, du kommer inte undan döden, men du kan besegra döden i livet. Någon beskrev korsets lodräta linje som en symbol för det heliga och den vertikala för det jordbundna. Där i mitten, i brytningspunkten mellan det synliga och den osynliga världen, vill jag försöka leva. Gud är inte plåstret, utan såret. Att leva i Kristi följd är inte att idealisera lidandet, men att vårda den sårbarhet som förenar mig med världen, skriver Thomas. Och jag fingrar på mitt lilla guldkors och tänker, ja, men det är ju det här, i sårbarheten, som korset fått en så stor och viktig betydelse för mig. En Gud som är med mig, en Gud som är med oss. Och jag vet att vi i tonårsgruppen som jag tillhörde då i de åldrarna pratade om korsets symbol. Många ville ha ett uppståndelsekors. Det där var ett kors, liksom en utstansad Jesus med symboliken att han inte hänger där längre. Att han är uppstånden. Och jag tänker att det är också ett fint kors. Själv har jag aldrig haft något sånt utan bara såna här enkla kors med två armar. Varken med en uppstånden Jesus eller ett krucifix där han hänger lidande. För i vår tradition har ju det här med krucifix som symboler i kyrkorummen där Jesus hänger på korset inte haft någon större plats. Men när jag tänker på krucifixet så kommer jag att tänka på en kollega jag mötte för väldigt många år sedan. Hon hade haft en riktigt tuff tid i sin församling. Och så berättade hon om ett tips hon hade fått av sin handledare. Att på kontoret i kyrkan sätta upp ett krucifix där Jesus verkligen hänger. Som en synlig symbol för att Jesus delar våra djupaste lidande, utsatthet och vår känsla av att nu kommer jag snart att dö. När du ser på Jesus på korset, minns att han är där hos dig, hade handledaren sagt till henne. Och det hjälpte den kollegan att härda ut och inte känna sig ensam i det svåra. Jag har varken uppståndelsekors eller krucifix som smycken att hänga runt min hals. Men jag äger många kors med två enkla linjer. Gud som stiger ner till mig i djupet och Gud som omfamnar mig och hela världen. För mig är korset ett segertecken, ett hoppets tecken. Och så har jag tänkt sedan jag var ungdomsledare. Och tillsammans med ungdomskören i kyrkan där jag jobbade var regissör för musikalen Se mannen som är skriven av Urban Ringbäck. Och vi sjöng allt vad vi var värda i slutet av musikalen. Korset är ett hoppets tecken. Står där på en frusen jord. Trotsar alla hårda vindar. Viskar underbara ord. Korset är ett fredens tecken. Trots att det är märkt av blod. Sträcker sig mot himlen. Famnar hela världen. Korset är ett segertecken. Ja, korset är ett segertecken. Döden fick ge upp till sist. Livet trädde fram i ljuset. Gav oss allt vi en gång mist. Korset är ett livets tecken. Evigt liv som aldrig dör. Mörkret rullas undan. Morgonen har kommit. Korset är ett gryningstecken. Så till sist. Mina smyckeskors är något mer och något helt annat än bara ett smycke. Korset är ett hoppets tecken. Hoppet om att Gud kliver ner och delar mitt och hela världens lidande. Skörhet och sårbarhet, förtvivlan och kamp, ångest och död. Jesus är där, omfamnar allt. Just därför är korset ett hoppets tecken. Amen.